och P6 eller SR Play-appen. Mina Olen Marco Sävele.
Ja, det var fint när man fick den här listan Allsång på Skansen för den här sommaren. Från Västsverige kommer ju bland annat Victor Lexell att stå på Soliden scenen här i sommar. Och även Lale här under sommarmånaderna. Och blött blir det här fortsättningsvis, hörrni, idag. Ska du ut i eftermiddag och ikväll så ta med både paraplyt och vindjackan. Det är först till natten som regnet drar bort, säger jag som heter Erika Lutberg.
Strax P4 Extra.
Minst 10 personer ska ha dödats i en skolskjutning i Graz i Österrike, uppger österrikiska medier. Den misstänkte gärningspersonen ska vara en av de döda. 3 av 20 cykelhjälmar får omdömet bra val i en test som försäkringsbolaget Folksam genomfört. Men man påpekar att utvecklingen av hjälmar för barn ligger efter. Och Håkan Södergren, ishockeyikon, är dagens gäst.
I staden Graz i Österrike har minst 10 personer dödats vid en skjutning på en skola och den misstänkta gärningsmannen är en av de döda. Det rapporterar vår korrespondent. Personen tros ha varit elev på skolan och ska ha skjutit sig själv. Attacken inleddes vid 10-tiden i förmiddags och gärningsmannen ska ha skjutit omkring sig inne i 2 klassrum. De flesta av de döda ska ha varit elever på skolan. Uppemot 30 personer ska vara skadade och förda till sjukhus. Flera av dem är allvarligt skadade. Och på skolan går barn från 10 till 18 år. Regeringen och justitieminister Gunnar Strömmer föreslår idag grundlagsändringar som ska ge Sverige en starkt konstitutionell beredskap vid svåra kriser som krig, naturkatastrofer och pandemier. Det saknas reglering av detta i nuvarande konstitution, säger justitieminister Gunnar Strömmer.
Ja, det finns en erfarenhet inte minst från covid-19-pandemin som gjorde att det drogs igång ett omfattande lagstiftningsarbete för att skapa tydligare regler för hur regering och riksdag ska hantera kriser också i fredstid. Pandemier eller stora naturkatastrofer, storskaliga terroristattentat. Det fanns också en väldigt bred uppslutning bland riksdagens partier för att hitta ett sätt att hantera grundlagarna på ett bättre sätt på det här området. Och därför går vi nu vidare med de förslagen och lägger dem på riksdagens bord.
Säger justitieminister Gunnar Strömmer. Efter trippelmordet på en frisersalong i Uppsala i april är nu ännu en person misstänkt för inblandning, rapporterar P4 Uppland. Misstankarna gäller medhjälp till mord. Personen är anhållen, säger polisen till tidningen UNT. Och totalt 10 personer är nu misstänkta för brott efter morden, enligt P4. Ekot, Elisabeth Lidén.
Och i radiosporten har vi fokus på kvällen som kommer och den fotbollslandskamp som står på schemat.
När Sverige genrepar mot Algeriet inför höstens VM-kval i fotboll så vill Victor Johansson stärka sina aktier att få vakta målet i det stundande kvalet.
Ja, det är klart, men det är alltid viktigt i landslags, när man sätter på sig landslagsrean. Vi vill alltid göra det så bra som möjligt så att jag lägger ingen extra press på mig själv och gör något utöver det vanliga utan jag går in och gör som jag brukar.
Robin Olsen har länge varit den givna ettan i landslaget, men efter ett år av skadebekymmer har Victor Johansson fått mer och mer förtroende. Johansson som hyllar sin konkurrent Olsen.
Fantastisk människa och sen en otroligt, otroligt duktig målvakt. Det visar han. Han har visat det gång på gång på gång på gång i landslaget. Så att, nej, jättekul att få träna med varje dag. Även Kribba också. Fantastiska människor båda två.
Ni ser ut som ni har kul där ute.
Ja, vi har alltid roligt. Alltid roligt.
Victor Johansson till reporter Samuel Selén och du följer såklart matchen mot Algeriet ikväll i Sportextra här i P4. 18-åriga simstjärnan kanadensiska Summer McIntosh har slagit till med ännu ett världsrekord. Den här gången på 200 meter medley med tiden 2.05.70 under de kanadensiska uttagningstävlingarna inför VM. Det här är hennes andra världsrekord under tävlingarna då hon i helgen som gick också satte världsrekord på 400 meter fritt. Och nu står det klart att den klassiska Imola-banan i Italien stryks från Formel 1-programmet nästa säsong. Banan den ersätts istället med ett race i Madrid, Spanien. Imola-banan som har använts i omgångar sedan 1980-talet. Har använts, ska jag säga, sedan, i omgångar sedan 1980-talet. Och skälet till att den försvinner från programmet nästa säsong ska vara att man bara vill ha ett lopp i Italien. Det på Monza. Istället får nu Spanien nästa säsong två lopp med Barcelona och Madrid. Radiosportens nyheter här med mig, Gustav Jakobsson.
Sveriges Radio P4. I en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Här är Titti Schultz med P4 Extra.
Minst 10 personer har dödats i en skolskjutning i Graz i Österrike. Det här uppger österrikiska medier. Och den misstänkte gärningspersonen ska vara en av de döda. Du hörde om det här i Ekot och vi ska få en rapport från vår Tyskland-korrespondent alldeles strax. 3 av 20 cykelhjälmar får omdömet bra val i en test som försäkringsbolaget Folksam genomfört. Framförallt så ligger utvecklingen av hjälmar för barn efter, menar bolaget. Och tusentals svenskar tvingas vänta i månader, ibland år, för att få en hörapparat. Det larmar Hörselskadades riksförbund om och beskriver situationen som omänsklig och hälsofarlig. 36 ishockey-VM senare. Nu går ishockey-ikonan Håkan Södergren i pension. Och framförallt verkar han nöjd över att det ska spelas mycket mera golf och träffa barnbarnen. Håkan, han är här efter 13:30. Om du lyssnade på P4 Extra igår, då hörde du att programledaren, undertecknad, var hyfsat ordentligt riktigt risigt hes. Tack för allas tålamod. Alltså vilket genombrott. Så mycket bättre idag. Vilken seger, vilken lycka. Nu kör vi. Det här är Pet Shop Boys med en riktig favorit faktiskt. Kan fira lite helt enkelt. Det här är Always On My Mind. Tack för att du är med mig.
Quiet.
Det här är alltså P4 Extra som börjar i Österrike. Minst 10 personer uppges ha dödats i en skolskjutning i staden Graz. Det här enligt österrikiska medier. Uppgifter säger också att den misstänkte gärningspersonen är en av de döda. Nu är jag med Daniel Alling, Tysklands korrespondent som också bevakar Österrike. Vad vet vi om vad det är som har hänt, Daniel?
Ja, klockan 10 i förmiddags inleddes den här skolskjutningen, eller det här fruktansvärda attentatet som man nu kan konstatera att det är, i en skola som ligger nära centralstationen i Graz. Och Graz är Österrikes näst största stad. Och den här personen, en 22-årig man som tidigare var elev på skolan, sägs det nu, gick in i två klassrum där han tidigare har gått, sägs det, och sköt vilt omkring sig. Och i den här skottlossningen då så ska minst 10 personer ha dödats. De flesta av dem elever, och flera av dem ska också vara svårt skadade. Det är ungefär en sammanfattning av läget just nu. Alltså under förmiddagen har det hänt. Och det är alltså läget just nu. Och vi vet också att det är, jag läser här samtidigt som jag pratar, är att det kommer här, flera är väldigt svårt skadade också, har blivit skjutna i huvudet. Så att det finns en risk att dödstalet här kan stiga under eftermiddagen, tyvärr.
Beskrivs ju som en nationell tragedi. Vad är det för typ av skola? Vad är det för ålder på eleverna?
Ja, det är lite oklart. Det här är en så kallad, alltså när man säger gymnasium på tyska så menar man inte självklart gymnasium där alla är mellan, vad de är i Sverige, 16 och 19 år, utan här kan det vara allt från, det är lite uppdelade skolgångar i Österrike, och här kan det vara allt från mellan 10 upp till 18 år, och vi vet inte exakt var detta har hänt. Det finns uppgifter om att det ska ha hänt i en klass där i alla fall några var i 14 års åldern av de som har dödats, men det får vi återkomma till. Men det är en skola där det finns blandade åldrar. Men personen har alltså, enligt de samstämmiga medieuppgifter som finns, har gått in i två klassrum där han faktiskt tidigare har gått, säger också medieuppgifterna, och ska ha skjutit vilt omkring sig. Men vilka åldrar som offren är i får vi återkomma till. Men det finns uppgifter om att några i alla fall ska vara i 14-årsåldern.
Vi kan väl upprepa att den misstänkte gärningspersonen uppges ju också vara död, och det är ju väldigt tidigt ännu i den här tragiska händelsen. Har det framkommit någonting gällande motiv?
Nej, inte direkt, mer än att det finns, återigen, man får gå på medieuppgifter. Polisen har egentligen bara bekräftat själva händelsen, att flera är döda. De har inte heller gett ett klart angivet tal på antalet döda. Men de uppgifterna kommer från borgmästaren i staden Graz. Men när det gäller motivet så finns det medieuppgifter som då gör gällande att den här personen ska ha gått på skolan tidigare, och att han har känt sig som ett mobbingsoffer när han gick på den här skolan, och på något sätt har genomfört det här som någon slags hämndaktion då mot livet eller mot skolan, eller hur man nu ska se det. Men det får vi återkomma till när det gäller att slå fast, och det kanske aldrig kan slås fast exakt varför en person har gjort det här. Det finns också uppgifter om att personen i fråga ska ha haft licens för två vapen, och att han ska ha använt båda de här vapnen vid den här skjutningen inne i skolan i centrala Graz.
Har det kommit några uppgifter om hur polisen och även själva staden Graz nu arbetar vidare mitt i det här traumat?
Ja, alltså det här är ju en otroligt stor händelse. Det finns uppgifter om att upp mot 30 personer är på sjukhus, som jag sa tidigare, flera av dem svårt skadade, alltså livshotande skadade pratar vi då. Och sjukvårdssystemet i Graz, som det är Österrikes näst största stad, 300 000 invånare ungefär, så är det väldigt, väldigt hårt pressat av den här händelsen, eftersom många är svårt skadade. Som jag förstår det så flygs svårt skadade också till andra sjukhus med helikopter. Och sen så är den österrikiska förbundskanslern på väg till platsen, liksom flera andra ministrar. Det ska vara en presskonferens med dem också klockan 15. Men myndigheterna i stan uppmanar alla att hålla ihop i det här läget, att inte sprida rykten, att skicka in eventuella videor och sånt som eventuellt finns av det här till en särskild adress som polisen har, och inte sprida dem på sociala medier. Och klart att när sånt här händer, vi har ju skjutningen eller morden i Örebro, på skolan där, färskt i blick i Sverige, och det här liknar ju, måste man säga, om man kastar en hastig blick på det, i alla fall den händelsen. Och vi vet alla vad Örebro som stad och Sverige som land genomgick när det där hände. Så man kan väl säga att Graz genomgår något liknande just nu, och det är ett trauma för en stad varje gång något sånt här händer, för att inte tala om. Och ja, det är svårt att inte bli berörd. Alla familjer som just nu samlas i en sporthall i närheten av skolan och får de här fruktansvärda beskeden. Det är svårt att ta in sådana grejer, och man känner med stan och med alla drabbade förstås.
Ja, jag kan verkligen bara hålla med om det, Daniel. Stort tack för den här rapporten, Daniel Alling, där vår Tyskland-korrespondent som alltså också bevakar Österrike. Vi lyssnar på Viktor Norén, Solans alla änglar.
Kanske jag aldrig någonsin kan få svar varför jag blev ensam kvar, som att livet gav sig av och sen kom aldrig mer tillbaks. Tiden brinner mot min kind, alla saker som jag minns flyter sakta bort ifrån där jag står. Men när jag vaknar i en sommardröm och jag känner vintern släpper sitt tag, ljuset bländar mig och det blir dag, då ser jag solens alla änglar färga himlen för din skull. Och jag trodde att det regnade dina tårar ut av guld, och jag ville bara skrika allt det där jag aldrig sa, så jag faller ner på mig. Jag måste ge mig av, vintern håller hårt min hand, natten klipper mina band, känner kylan sätter stopp där jag går. Men när jag vaknar i min sommardröm och jag känner vintern släpper sitt tag, ljuset bländar mig och det blir dag, då ser jag solens alla tårar utav guld, och jag ville bara skrika allt det där jag aldrig sa, så jag faller ner på mig.
Endast 3 av 20 cykelhjälmar är bra. Det menar försäkringsbolaget Folksam, som i ett test har provat 9 hjälmar för barn och 11 för vuxna och bara gett 3 av hjälmarna omdömet bra val. Framförallt så ligger utvecklingen av hjälmar för barn efter, det här menar bolaget. Vår reporter Lasse Persson, han drog ut på stan för att höra sig för om folks inställning till just cykelhjälm.
Elias, hur tänker du när det gäller cykelhjälm?
Alltså det är ju bra.
Men när du köper den då, tänker du att den ska vara bra kvalitet eller tar du det billigaste?
Bra kvalitet helst.
Men du, idag åker du runt som en galning på en elspark utan hjälm.
Ja.
Hur tänkte du då då?
Skönt. Ja, exakt, det är gris.
Är det gris?
Ja, det är gris.
Vadå, är det töntigt att ha hjälm då?
Va?
Är det töntigt att ha hjälm?
Nej, det är inte töntigt.
Hanna, har du cykelhjälm?
Absolut.
Hur tänker du när du köper in din cykel? Är det säkerheten eller ska det vara elegant?
Ja, men jag tycker ju att det kanske inte finns jättemånga cykelhjälmar som är speciellt snygga.
Inte?
Nej. Eller jag vet inte, kanske kolla på fel sajter, vad vet jag.
Jag har ingen aning. Men hur gör du då? Vad har du för hjälm idag? Är den snygg eller skyddar den?
Alltså man vet, man går ju in i en cykelaffär och tänker man, allt här borde ju ändå funka för huvudet, så att när jag väl trillar så skyddar den.
Mm. Så tänker man. Vi hörde Elias och Hanna där. Jag säger välkommen Helena Stigsson som är trafiksäkerhetsforskare på Folksam.
Tack så mycket.
Vad tänker du kring rösterna här?
Nej, men det är väl ungefär det som man kan förvänta sig. Och det är viktigt att man tänker på att varje hjälm, oavsett vilken man väljer, när vi har kollat på verkliga olyckor så tar den bort 2 av 3 huvudskador. Så oavsett vilken hjälm du har så är det bra. Men det vi ser i våra tester nu är ju att det är stor spridning mellan även hjälmarna, så att det spelar roll vilken du väljer ändå.
Mm. Vi ska såklart nysta i det, men jag tänkte vi börjar med barnhjälmarna. Intrycket är ju att ni upplever att de ligger väldigt långt efter. Varför är det så?
Ja, för om man tittar, det är väldigt få som har rotationsskydd. Ja, och det är någonting som har kommit. Vi började göra konsumenttester 2012. Och sen dess har det stadigt ökat på hjälmarna. Och när du går in i en cykelbutik och köper en till en vuxen, då är det nästan självklart att den ska ha rotationsskydd.
Vad är då rotationsskydd?
Det är ett extra lager i hjälmen kan man säga. Det finns olika typer, men det gör är ju egentligen att det tar bort delar av det skadliga våldet som sker i en cykelolycka. Och det som är lite komiskt är ju att det egentligen inte krävs utifrån lagkraven. Utan då är det bara ett rakt islag om man tittar på energiabsorberingen. Men när vi gör tester så är det mer verklighetsnära och att det blir ett snett islag. Så som det blir när du ramlar ner mot asfalten eller blir påkörd av en bil. Och det där, då har man konstruerat så det finns ett extra skydd i hjälmen som tar bort delar av det våldet. Och det är egentligen våra konsumenttester från Folksam bland annat då, som driver på den utvecklingen.
Okej, och det här är särskilt vanligt då bland barnhjälmarna att det saknas det här rotationsskyddet?
Ja, nu var det ju bara 4 av 9 som hade någon typ av rotationsskydd.
3 hjälmar fick omdömet bra val. Vad utmärker ett bra val?
Nej, men det är ju att den är bra i samtliga de 5 testerna som vi gör. Den måste vara minst 15% bättre än genomsnittliga hjälmen. Och den måste vara bra i alla testmoment.
Och de hjälmarna då som inte får bra val, de saknar rotationsskydd gissar jag. Men vad är det mer som fattas där skulle du säga? Går det att säga konkreta saker som ni har upptäckt?
Nej, men egentligen är det ju det som är svårt för konsumenten. För om vi tittar på de vuxenhjälmarna, där hade samtliga rotationsskydd. Men fortfarande är det så pass stor skillnad som mer än 2 gånger högre risk att få en hjärnskakning. Om vi kollar på barnhjälmarna så är den sämsta hjälmen har också ett rotationsskydd. Men däremellan så finns det då andra hjälmar som inte har det. Och det som utmärker en bra barnhjälm är också att den ska ha grönt spänne. Någonting som är nationell rekommendation till barn under 7 år.
Okej, grönt spänne ska man hålla koll efter. Men du, vad är ditt intryck? Nu hörde ju vi 2 röster här som Lasse hade varit iväg och träffat. Det verkar ju vara lite sådär att man vill ju gärna att en hjälm ska vara snygg också. Hur mycket påverkar det oss när vi väljer? Har du någon uppfattning om det?
Det vågar jag inte riktigt svara på, men självklart så är det ju... Man ska ju välja en hjälm som man vill ha på sig när man köper en hjälm. Det är bättre att ha den på dig än att det är den bästa hjälmen egentligen. För som jag sa, alla hjälmar kommer skydda, men sen finns det en skillnad däremellan. Och det är ju viktigt om du köper till exempel till ett barn som är kanske över 10 år. Då vet vi att hjälmanvändningen stadigt minskar och vi ser att skadorna ökar när det gäller huvudskador, vilket korrelerar ju såklart. Och då är det viktigt att barnet får vara med i valet av hjälm och att den då hellre får kanske en som den tycker om att använda.
Mm. Det bästa vore ju om de var både jättesäkra och jättesnygga, om jag får lägga in en egen åsikt som cyklist. De absolut vanligaste skadorna då, om man råkar ha en dålig hjälm, vad är det ni ser för någonting som händer med människan?
Nej, men om vi jämför den sämsta hjälmen mot någon av de bästa, så är det 4 gånger högre risk att få en hjärnskakning. Och hjärnskakning, tidigare så tyckte man att det kanske inte var så farligt, men det som vi ser i våran data från Folksam är ju att 8% av de som får en hjärnskakning får bestående men, det vill säga huvudvärk, koncentrationssvårigheter och andra neurologiska problem. Och man behöver ta hjärnskakningar på allvar.
Jag tycker ju att när man står i en butik och tittar på hjälmar, de flesta hjälmarna har ju märkningar enligt europeiska krav. Det är ju faktiskt sånt som jag försöker tänka på. Men är de kraven inte tillräckliga?
Ja, det är egentligen det som vi kritiserar genom att göra våra tester. Vi vill ju påverka tillverkarna att göra bättre hjälmar, men också att lagkraven ska förbättras. Vi vill se i dagsläget så det kravet som man har på dem är 40% risk för att få en skallfraktur. Det tycker vi är för högt. Och sen så vill vi ju att man ska adressera hjärnskakning eller mer allvarliga hjärnskador. Och då måste man införa sneda islag som vi gör. Dessutom så om du ska skyddas i en kollision med bil, så behöver hjälmarna också testas för högre hastigheter. Vi ser merparten sker på 40 km sträckor, och därmed har ju bilen högre hastighet än de knappt 20 km i timmen som hjälmarna testas för idag.
Men du, vad ska jag titta efter när jag står där och ska försöka få tag i en så säker hjälm som möjligt? Om jag verkligen vill prioritera så mycket trygghet och skydd som möjligt, vad ska jag gå på?
Ja, inte ens jag som testar många hjälmar kan säga det bara genom att gå in i butiken, utan man behöver hjälp. Och det är just därför vi får folk som gör konsumenttester, för att hjälpa dig att göra ett säkert val.
Så det gäller att läsa på hemma innan, helt enkelt?
Ja, absolut.
Stort tack Helena Stigsson, trafiksäkerhetsforskare på Folksam, för att du kom till P4 Extra idag.
Tack så mycket.
Tog du cykeln hit?
Faktiskt inte idag.
Det är okej, tycker jag. Tack igen. Det här är Ten Sharp, You i P4 Extra. It's all right with me, as long as you all by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. P4 Extra fortsätter efter dina lokala nyheter som kommer nu 2:30. 36 ishockey-VM senare. Nu går ishockey-ikonen Håkan Södergren i pension och ska satsa på en annan sport. Golf! Han är här efter de lokala.
Klockan är 2:30. Här kommer dina lokala nyheter i P4 Göteborg.
En fågel kan ha slagit ut elen i hela Mölndal. Den teorin har energiföretaget som levererar el till ställverket som exploderade.
Det har varit en gräsbrand i anslutning till ledningar som eventuellt då kan ha påverkat situationen i själva ställverket.
Jesper Liveröd, presschef på Ellevio.
Och sen så var som orsakade gnistbildningen som i sin tur orsakade gräsbranden. Det kommer vi också att titta på då, men det finns också indikationer på att det kan ha åkt in fåglar i känslig nätutrustning då, helt enkelt, som kanske har orsakat gräsbrand som i sin tur har haft de här fått följdeffekter på själva ställverket så att säga.
I runt 5 timmar var över 20 000 kunder utan el i Mölndal och delvis Partille under måndagen efter en explosion i ställverket där man omvandlar ström och skickar ut till hushåll och andra kunder. Thomas Fuxborg, polisens presstalesperson i väst.
Vi misstänkte väl inte att det var någon som hade placerat någonting där eller utövat någon skadegörelse på ställverket.
Polisen har upprättat en anmälan gällande arbetsplatsolycka och framkallande av fara för annan och kommer genomföra en teknisk undersökning av platsen.
Teknikerna som kommer komma dit, de börjar från noll.
Även energiföretaget Ellevio kommer göra en utredning. Jesper Liveröd igen.
Det finns många saker som vi behöver titta på och för att se om det är någonting vi kan insatser som vi kan göra som kan förebygga att liknande händelser sker.
Lino Tölsing, P4, Göteborg.
Hamnarbetarförbundet stämmer Gothenburg Ro-Ro Terminals och Sveriges hamnar på nästan 1,8 miljoner kronor i Arbetsdomstolen. Anledningen är uppsägningen av förbundets vice ordförande Erik Helgesson i februari. Hamnarbetarförbundet kräver också att Helgesson omedelbart ska få återgå i tjänst. Fredrik Batzler är Hamnarbetarförbundets juridiska ombud. I ett pressmeddelande säger han,
citat, "Detta är ett av de mest uppenbara försöken att tysta en facklig röst och försvaga den fackliga organisationen som jag sett på länge." Slutcitat.
Gothenburg Ro-Ro Terminals vd Maria Franksen har uppgett i ett sms till Ekot att hon aldrig kommenterar personalärenden. Elvira Jansson och Alva Olsson, P4 Göteborg.
Nu fortsätter P4 Extra med Titti Schull.
Håkan Södergren, välkommen hit.
Tackar.
Jag har kallat dig ishockey-ikon hela dagen, hur känns det?
Jag har inte hört det, alltså det var första gången, men jag får väl tacka.
Ja, du har liksom gjort ett avtryck.
Ja, det verkar så faktiskt. Mm. Det har varit mycket uppmärksamhet de senaste veckorna som sagt. Så att, jag hoppas det är av positiv art.
Mitt intryck är att folk är väldigt positiva till dig. Men du, alltså det vi pratar om är ju att 36 år som expert, stämmer det verkligen? För du spelade ju en jäkla massa år innan det.
Ja, jag gjorde det. När jag tog beslutet att jag skulle sluta med det här så var det lite beroende på att jag var nere i källaren och rotade lite grejer. Så hittade jag en gammal plakett. Och i den så stod det att jag hade vunnit TV-pucken 1975.
Otroligt.
Ja, och då kom jag på, herregud, det är 50 år sedan. Och då var jag lite i det här valet och kvalet, vad jag skulle göra lite. Men då tog jag faktiskt det beslutet och så gick jag upp till Daniel Berglund som var min chef då på Viaplay. Och så sa jag det, att jag tror att jag slutar faktiskt efter Stockholm. Det känns som att det är liksom rätt så bra ändstation.
Var ni helt överens från början om ditt beslut?
Han ville nog att jag skulle gå tidigare.
Det tror jag inte. Men så slocknar då studiolamporna efter ishockey-VM i Stockholm nu här för bara några veckor sedan. Mm. Vad var känslan då?
På någon vänster, dels lättnad. För att ishockey-VM, att göra det nu för tiden med alla matcher, alla träningar, allt runt omkring, så det är en rätt tung arbetsperiod rent fysiskt. Så att av den anledningen så var det liksom skönt att det var över. Och sen så börjar väl sjunka in lite, som sagt, att man har inte så där mycket att lägga upp. Alltså, hela mitt liv har ju varit upplagt då efter ishockeysäsong. Mm. Jag har inte firat nyår, så att säga, på nyårsafton. Jag har ju firat någonstans runt midsommar, va? För då är hockeysäsongen slut och då kan man ha lite semester och liknande och så börjar nästa. Så att det är väl lite blandat, som sagt, men ingen större saknad än så länge.
Nej, vi har mycket att beta av, kan jag säga, för jag är ju lite nyfiken på hur man liksom formar om. Jag är också nyfiken på om alla dina tänder är dina egna från...
Det kan du göra 17 på.
Starkt. Det är också bra jobbat. Ja. Vi ska prata mer, Håkan Södergren, du får inte gå någonstans. Det här är Ida Lova, Svagare än jag, ny musik i P4. Den numera för detta ishockeyexperten Håkan Södergren är. Hur känns det när jag säger det då?
Ja, det tar väl tid att vänja sig med det också, men ja, jag kan ju experta lite, så att säga, hemma för mig själv framför tvn och slippa alla dumma kommentarer.
Men är det så att om någon ringer och frågar snällt så kanske du kommer till något mästerskap?
Jag tror inte på den basisen som det har varit nu. För att alltså ett mästerskap är väldigt spännande. Det är kul att jobba, du är live och du är med, så att säga, på ett helt annat sätt. Men alla förberedelser som inte folk tänker på riktigt. En hel säsong egentligen, att uppdatera sig på nya spelare, nya lag, följa med varje turnering. Alltså det är bra mycket mer än just de 2,5-3 veckorna av hockey-VM som det här jobbet är.
Alltså jag har alltid varit så fascinerad över expertkommentatorer som liksom tittar på de här spelarna och vi ser vem det är utan att de ens har ryggen till. Kan nummer som sitter ihop med efterna. Jag fattar att det är liksom ditt jobb, men jag är ändå impad, kan jag säga.
Ja, men alltså det där lär man sig med åren då, men alltså, jag kan ju känna igen spelare på tejpningen på klubban glasögon eller vissa en vinkel på klubban, vissa skridskomärken, handskar de har och allting sånt där. Så att du lär med åren liksom att vad du ska leta efter i vissa vinklar för att kunna tyda vem det är.
Hur många andra kommentatorer är på samma nivå som du? Var inte blygsam nu.
Alltså, rent erfarenhetsmässigt då, med alla turneringar och sånt där, det tror jag faktiskt jag är ensam om. Det tror jag.
Men det där ögat då som du just beskrev, hur många har det? Hur någon tejpar klubban?
Ja, men det tror jag folk har lärt sig. Ja, men det tror jag folk har lärt sig, va? För det är sånt där man sprider vidare egentligen. Det är sån här know-how som du ju lämnar vidare som ditt arv egentligen. Och som jag lärde mig av Lars-Gunnar Björklund, Tom Engström, Lasse Kink och de här, liksom, vad man skulle se och titta efter och framförallt tala om för publiken. Men jag tror att det är rätt många svenskars kommentatorer som är på väg där. Men sen gäller det att kombinera erfarenhet, språk, beskriva sätt på ett sätt som den som tittar förstår vad jag menar också. Mm. Och det kan vara en utmaning, tror jag, som är större.
Om man som jag inte är besatt av någon sport faktiskt, så är det ju också roligt om kommentatorn liksom pratar även med mig, att man får ett garv eller att man får liksom en detalj som man kanske inte känner till och sådär. Ja, det ska du ha, Håkan, det ska du ha. Hur mycket, alltså, kommer det att fortsätta vara en massa hockey i ditt liv eller tonar du ner det här nu, tror du?
Jag tror att jag är, så att säga, det är för stor vana jag har att titta på ishockey. Jag sitter ju och tittar på nätterna fortfarande nu på de här Stanley Cup-finalerna, så att man är lite miljöskadad. Jag har min yngsta son är hockeytränare också på ungdomsnivå, va? Så att jag tittar lite på det. Så att jag tror nog att jag till detta är, så att säga, nödd och tvungen, va? Jag kan inte lägga av med att det sitter för mycket.
Bland beroenden så är inte det här det värsta.
Det är det
som är säkert. Men du såg nu, jag förstår att det var någon form av NHL-match i Florida.
Så kallad final, ja. Precis.
Just det, för Stanley Cup pågår fortfarande. Ja, vilken match var det? Tredje
matchen. Florida ledde 2-1 då. Då körde över Edmonton i natt, bildligt talat och rent fysiskt också.
Okej, men du var där, höll jag på att säga. Att alla var tv-mässigt.
Jag var där.
Men du, vad ska du fylla på med då? Vad gör dig glad? Vad tycker du är kul? När du inte har kunnat göra det för hockeyns skull, vad har du längtat efter?
Ja, framförallt ett schema, ett årsschema utan massor med turneringar, tider. Alltså jag har jobbat jämt där folk har ledigt generellt, och det innebär ju familjen min också. Va? Så att egentligen att inte ha någonting på schemat, det ska bli spännande att uppleva.
Kommer du byta ut hockeyn mot golfen?
Nej, jag kommer då att lägga över mera på golfen när jag kommer att se hockey i framtiden. Det tror jag. Framförallt utöva.
Ja, hur bra är du?
Jag har 8-9 handikapp, så att jag hankar mig fram rätt bra.
Ja, du är också bizarrt blygsam. Det är väl ganska bra. Jag tittar ut på producenten. Joel, vad har du för någonting som är hockeynörd på en vanlig rimlig nivå? Han vill inte prata om det. Så löste han det.
Ja. Fegis.
Ja, precis. Men jag anar att det är högre än ditt. Så kan vi nog konstatera. Men du, alltså, du klev in i rollen som expert 1990. Hur skulle du säga att liksom hockeyn och även ditt jobb har förändrats?
Väldigt enkelt sett så ska jag säga att allting har blivit dyrare. Alltså spelarlönerna har gått upp, materialet har blivit dyrare.
Dina tv-rättigheter,
kostymer har blivit dyrare, definitivt. Nej, men allting, omsättningen på ishockeyn har ju ändrats enormt, va? Och det är lite, skulle jag vilja säga, beroende på det jag sysslar med, alltså kommersiell tv. När TV3 då på den tiden köpte hockey-VM, så var ju det egentligen någon form av katalysator för att alla de här, man skulle köpa sporträttigheter. Det var ju liksom den heta grejen. Och svensk hockey framförallt har ju gynnats enormt av det TV-avtalet som SHL har nu. Det är ju fantastiskt, och det är ju till grunden för att egentligen svensk klubb ishockey och svensk ishockey generellt har utvecklats så mycket bra ishockeyspelare.
Men man kan säga att det blev ramaskri från början.
Ja, det var det.
Folk gick bananas.
Det gjorde de faktiskt. Det är ju alltid så. Nyheten, folk blir oroliga för att det händer någonting med det som är viktigt i deras liv. Så att, så är vi generellt också när vi ska ändra saker och rutiner. Så att, det var det då också, men jag kan säga att jag tycker det har funkat rätt bra.
Ja, för jag tänker så här, det är en värld vi lever i. De här förändringarna finns, reklamfinansierade kanaler, kors och tvärs. Men är det rimliga pengar att det blir så här dyrt? Alltså, hur mycket ska en spelare få tjäna egentligen? Alltså, finns det några rimliga gränser?
Tydligen inte, va? Det är bara att vänta på att när Qatar och Kuwait och Saudiarabien, när de börjar intressera sig för ishockey,
ska de spela hockey också?
Ja, då kommer det bara skena ännu mera. Men det är klart att hockeyn är lite begränsad i förhållande till andra idrotter, för att den är ju ändå lite regional och anpassad, så att säga. Det är ju på norra halvklotet det spelas. Och USA och Kanada är ju då liksom den bästa ligan generellt, och så får de andra slåss om det som är kvar, kan man väl säga, både av spelare och ersättningar. Så att hockeyn är lite mer skyddad, tycker jag, än fotbollen.
Och Håkan Södergren, du får inte gå någonstans. Vi har många fler frågor till dig. Men alltså, det har ju inte bara varit ishockey för dig. Det har ju varit musik också, eller hur? Det kommer ju inte finnas en radiointervju du gör någonsin i ditt liv då vi inte spelar Nu tar vi dem. Var det självklart att du skulle sjunga?
Enligt Lasse Holm var det, va? Jag kan säga att jag hade inte så mycket att säga till om, verkar det som, för att jag har varit inringd bara liksom på en lunchrast egentligen. Jag jobbade på Trygghansa på den tiden på Kungsholmen, och han satt nere på Hornsgatan, så att jag åkte över på lunchen, så gjorde vi det där på 2 timmar. Så att så kom jag tillbaka efter ett par veckor, då hade Anna fixat ihop den där låten, va? Så att jag måste säga att jag är minst lika förvånad som han att det varit något av den.
Ja, man kan ju onekligen säga, vi hör dig. Och nu ska vi höra dig i musikalisk form. Håkan Södergren och svenska ishockeylandslaget. Nu tar vi dem.
Kämpa för varje seger, knäcka ryssen på checken.
Precis så heter den. En Lasse Holm-hit förstås. Och på sång i väldigt stor utsträckning Håkan Södergren som sitter mitt emot mig. Du sa du åkte ner på lunchen och gjorde det här.
Mm.
Alltså ändå lite så här. Lasse Holm ringer.
Ja.
Trycker texten i näven på den när du kommer dit. Du hade ingen aning att du var påtänkt.
Nej, mer eller mindre så. Jag fick bara liksom ett A4 där. Och sen så fick jag gå in i studion och så drog man en mening i taget och... Ja, bara sjöng in det liksom tempomässigt och lite rytmmässigt. Ja. Och sen så, ja, tack och lov för all digital teknik.
Ja, den var ju inte riktigt lika utpräglad. Det här är några år sedan. Men låten lever ju i allra högsta grad.
Ja, den gör det. Den gör det. Jag är ju lika förvånad som du.
Jag är inte ett dugg förvånad kan jag säga. Men visste Lasse, eller är du musikalisk skulle du säga?
Alltså jag ska inte ljuga på så att jag är musikalisk. Det fanns faktiskt ett tillfälle när jag gick i skolan när min dåvarande musiklärare försökte få in mig på Adolf Fredrik av någon anledning. Jag spelade trumpet och valthorn.
Är det så?
Ja.
Hur går det idag?
Ja, det går inte lika bra. Jag kan få ljud i en trumpet, men det låter inte vackert.
Synden då att du inte fortsätter,
ja,
tänker jag.
Inte.
Ja, men jag tror någonstans så finns det ju en musikalitet då.
Ja,
jag tror att den där läraren ville vara elak.
Nej, det kanske inte var. Men som sagt, det ska vara rytmen då, som sagt, man har. För det är någonting man har glädje av i hockeyn också. Det ska vara en viss rytm i skridskoåkning, i klubbteknik och allting sånt där. Så det kanske där då.
En form av dans.
Ja.
Men du, hur skulle du vara på konståkning?
Ja, det...
Alltså du har ju, kan ju åka griller.
Ja, men inte konståkning.
Nej, det är en annan femma.
Ja,
men att gå in och bara ställa... Kände du dig helt bekväm där i studion? Förlåt att jag snör in lite på det här.
Med musiken, tänker du?
Ja, när du sjöng in den.
Ja, jag kan inte påstå att jag har något liksom sådär levande minne av det. Jag kommer ihåg hur det var, men jag, känslomässigt kommer jag inte ihåg. Men det kändes nog lite pinsamt skulle jag kunna tänka. Men framförallt, jag har aldrig sånt där. Jag har aldrig tittat på eller lyssnat på intervjuer jag gjort eller sett sändningar i efterhand eller sånt där. Jag tyckte det var nästan genant på den tiden när man hade telefonsvarare hemma när man hörde sin egen röst. Det var liksom inget spännande.
Det tar några år så vänjer man sig.
Ja, det gör det.
Men du, det är ju väldigt roligt för det här samtalet som vi har nu, det blir ju en podd sen. P4 Extra gästen hittar du på SR Play. Gör ett försök tycker jag. Du sköter det utmärkt.
Okej, jag litar på dig.
Under låten här så berättar du för mig att du under hela karriären har haft hockeyn och ett jobb på sidan om. Apropå, är det rimliga ersättningar för hockeyspelare idag? Var du liksom nödd och tvungen till det, även rent ekonomiskt?
Nej, det var jag inte. Nej. Det var jag inte. Men alltså jag är nog den sista generationen egentligen som började då med som amatör. Mm. Vi tränade tre dagar i veckan, spelade två matcher när jag började i elitserien, eller ja, det hette elitserien på den tiden. Och sen successivt under 80-90-talet så ökade ju liksom mängden träningar, mängden matcher och ersättningen också. Men då hade jag ju redan ett jobb på sidan om, som sagt. Och liksom, det funkade rätt så bra. För dels så hade man ju arbetsgivare då som ställde upp och gav en ledighet man skulle på turneringar och mästerskap och liknande. Och det har bara liksom, det har bara rullat på. Så att jag parallellt så har jag alltid haft hockeykommentator sen jag slutade då, som sagt, och sen ofta ett administrativt eller något knutet till hockeyn på andra sidan också.
Och bland annat i Norge fasligt lång tid. Vad är det du har gjort med norsk hockey?
Det verkar inte som att jag har gjort så mycket. Inte. Eller så har jag hållit ner dem på en nivå så att de inte ska hotas till kronor.
Sverige tackar dig.
Ja, hela vägen. Nej, men jag var sportchef först i Vålerenga som var på den tiden den största klubben i Norge. Och sen så var jag också chef för hela ligan i 11-12 år. Så att jag har ju tillbringat de senaste 27 åren faktiskt som boende i Norge, i Oslo. Så att... En stor del av mitt liv var ju där borta.
Jobbar du ihop med Leif Bork då?
Om du frågar Leif Bork så säger han att vi jobbade inte ihop. Vi jobbade med samma idrott.
Okej, lite parallellt så där.
Ja.
Olika håll. Ja, jag går vidare då, helt enkelt. Jag tänker att alla dessa år med ishockeyn, även som spelare, och det kändes som att alltså det har ju blivit naturligtvis otroligt... Hockeyn har säkert alltid varit seriös, jag vill inte förringa det. Men det är väldigt mycket pannben, det är väldigt mycket fokus, många vill till NHL hela tiden. Förr fick vi behålla svenska spelare längre. Det kändes som att vi fick lära känna er. Och det känns alltså som ni hade så roligt och att man gärna hade varit med på festerna. Hade man gärna varit med på festerna?
Ja, det hade du nog gärna velat vara. Som sagt, men om det har kommit ut levande efter dem, det undrar jag.
Men kan du inte dela något sånt där minne, något som du inte har liksom sagt förut? Vågat säga, höll jag på att säga.
Nej, men alltså, man sitter ju så här lite retrospektivt och tänker lite nu när man slutar. Mm. Och det har ju varit några fantastiska tillfällen och fester. Och framförallt då, när man har varit långt borta. Vi var med på till exempel 98, då Sverige vann guld nere i Schweiz, så var det en fantastisk fest efteråt på ett värdshus mitt ute på Vischan bara, utanför Zürich där. Hade alla spelare var, alla journalister, alla var där och som sagt, men what happens in Zurich stays in Zurich, va? Det vart så där på den festen. Men en rolig detalj då, när en av de rätt så förmögna hockeyspelarna borta från Nordamerika skulle gå och betala för den här festen, för då spelade betala för den festen, för den var lite utanför den förbundets regi då. Så gick han fram och så frågade om man kunde ta ett kort, varpå då värdshusägaren sa only cash, och det var inte många som hade cash, och då gick de och samlade sedlar från alla, va, i alla olika valörer. Det var dollar och det var kanadensiska dollar, det var euro och det var kronor och allting, för att pröjsa den här festen.
Det blev nästan värre för den, ja, där. Men du,
du ska få reda på en fest jag kan berätta om det. Vi var i Quebec 2008 när ryssarna vann VM i Kanada. Mm. Och Vetchkin var med bland annat en gång. Och vi hade vår avslutningsfest, tv-gänget, på samma ställe som ryssarna hade sin segerfest. Och vid förrätten så var all sprit, vin och öl var slut. För då hade ryssarna, det var deras förrätt. De rensade hela lokalen där. Och sen så spelade Ovechkin då rysk rapmusik hela kvällen. Och då, wow, kan du ju tänka hur spännande den var, festen var för vårt tv-folk. Det fanns ingen alkohol och det var rysk rapmusik, va?
Alla kom i säng i tid i alla fall.
Ja, det gjorde de.
Men du, Djurgården då måste vi ju snudda vid. Mm. Tillbaka i högsta serien.
Ja, äntligen.
Hur känns det?
Mycket bra, mycket, ja, bra.
Nej, men du var oväntat samlad kring detta, tycker jag.
Nej, men det har ju alltid varit, som sagt. Det har ju varit en lång pina, som sagt, nere i hockeyallsvenskan, va, med de idliga försök. Va. Så att jag tycker man äntligen så fick man samla ihop sig riktigt ordentligt och göra det bästa. Och vad som bäst när det behövdes på slutet, det är ju det som ofta är problemet. Va. Du kan vara jättebra under en säsong, men är du inte bäst de senaste 6-7 matcherna, så då kommer du inte upp. Men nu lyckades det ändå, så att nu är det bara nästa steg att hålla sig kvar som är utmaning nummer två. Då.
Mm. Jag kan skriva under på det du just sa, eftersom jag har Brynäs i mitt hjärta. Blev lite si och så där på slutklämmen.
Ja, men du ska nog vara rätt nöjd med den här säsongen.
Jag är jättenöjd. Ja. Jag är nöjd alla säsonger.
Ja, det är bra.
Helst de i SHL.
Ja.
Med tanke på ditt nya liv nu då, kommer du att kolla Mellon?
Ja, det gör jag nog, för att Mellon är rätt sammankopplad med hockey-VM, skulle jag vilja säga. Det går ju rätt parallellt. Alltså, jag var ju med 91 när Carola vann och Tre Kronor vann samtidigt. Och det är faktiskt det var liksom en sån där, så det har liksom de har legat parallellt hela tiden, så att jag ska nog vilja säga att jag ser nog bägge.
Ja, okej. Okay. Men har du börjat planera hur du ska fira nyår ändå? Nu när du faktiskt får göra precis vad du vill på själva nyårsafton?
Nej, det har jag inte tänkt på. Så långt har jag inte tänkt. Det är golfsäsongen nu som är kvar.
Just
den är viktigare.
Ta den först. Du, njut av den. Jag vet, tack, att du har full rulle hela sommaren med olika banor och planer.
Ja.
Håkan Södergren, ett sant nöje. Stort tack för att du kom till P4 Extra.
Tack för att jag fick vara här.
Det här är Molly Sandén. Tur i oturen.
Hur man går från helvete dörr. hårda skolan. Jag låg med läran.
Strax Ekonyheter serverade av Carina Galanou Ipsonius. Klockan ska slå 2. Efter det ska det handla om att många svenskar, tusentals, tvingas vänta i månader, ibland år, på hörapparat.
Nyheter från Ekot. Flera, både elever och lärare, är döda efter en skolskjutning i staden Graz i Österrike idag. Kanske den allvarligaste i Österrikes historia. Vår korrespondent Daniel Alling, du är med oss nu. Kan du berätta, vad är det senaste?
Ja, det senaste är att det nu bekräftas av inrikesministeriet att minst 10 personer har dödats i den här skjutningen. I det talet finns även den misstänkte gärningsmannen med. Och det ska vara 9 elever då och en från personalen. Vilken roll den personen har haft vet vi dock inte. Ett 30-tal personer är också skadade, några mycket svårt skadade, så det finns en risk att dödstalet kan stiga under eftermiddagen.
Vad vet man om den här gärningspersonen och eventuellt motiv?
Ja, polisen har inte bekräftat det, men det finns samstämmiga medieuppgifter om att det här är en 22-årig man som tidigare har varit elev på den här skolan. Det finns uppgifter om att han ska ha känt sig mobbad och har gjort det här i någon slags revanschhänseende eller hämndhänseende. Men det får vi återkomma till. Inga bekräftade uppgifter om det. Det finns också samstämmiga uppgifter om att han ska ha använt 2 vapen och gått in i 2 klassrum i skolan och skjutit vilt omkring sig. Men polisen och förbundskansen och inrikesministern ska ha en presskonferens här klockan 15, alltså om en timme, och då kanske vi får mer fakta på bordet.
Har det kommit några officiella uttalanden från Österrikes regering?
Ja, förbundskanslern, kristdemokraten Christian Stocher, han har uttryckt sin bestörtning och kallar det här för en nationell tragedi och uppmanar alla att hålla samman nu i landet. Och även liknande ord kommer från förbundspresidenten Alexander van der Bellen och förstås även borgmästaren i Graz, som nyss i Österrikes TV sa att nu handlar allt om att ta hand om den här stan och alla anhöriga som har drabbats så hårt av detta.
Tack Daniel Alling, vår korrespondent direkt från Berlin. Och vid en skola i nordöstra Frankrike har en 15-årig elev dödat en lärarassistent. Eleven ska ha attackerat den 31-åriga assistenten med en kniv i samband med en väskekontroll. Frankrikes president Emmanuel Macron fördömer vad han kallar en meningslös våldsvåg. Och i Gaza uppges